När man predikar på olika ställen så vill man gärna veta hur, vad det är för tradition, så att säga. Dickan sa här att ni brukar hålla på med en timmes predikningar. Ja. Jag var å andra sidan på ett ställe och fick direktivet att här predikar vi 17 minuter. Det var svårt att lägga upp det hela. Fast jag har varit med om andra såna här händelser också i Gävle faktiskt. För några år sedan så hade jag fått order på att tala över ett visst ämne i 45 minuter. Förberett noga med sån här PowerPoint och alltihop det där. 5 minuter innan så kom min fru fram och sa: du, jag hörde, de nämnde i kökspersonalen här att det är 2 gånger 45 minuter. Det gäller det att prata sakta och utförligt på alla sätt. Sen är det där med predikotexter. Ja, som ni märker, jag har inte börjat predika än. Och Josefin sa så här att du behöver inte följa dagens text. Du får välja vad du vill. Och då tänkte jag, då tar jag mitt favoritställe. Första Mosebok kapitel 5. Släkttavlan. Det är ingen thriller precis, men den har alltid fascinerat mig. Släkttavlan över de 10 första förfäderna. Och vi ska syssla med en av dem specifikt, den här predikan, nämligen Henok. Och jag läser från första Mosebok 5. När Henok var 6 år blev han far till Metusela. Efter Metuselas födelse levde Henok 300 år och fick söner och döttrar. Henoks hela livstid blev 305 år. Henok levde i gemenskap med Gud. Sedan fanns han inte mer. Ty Gud tog honom härifrån. Alltså, det här är en märklig släkttavla. Den första i släkttavlan, det är ju Adam. Han blev 930 år. Och den sista, den tionde, det var Noah. Han blev 950 år. Men Henok, han sticker ut i den här släkttavlan. Därför att han blev bara 365 år. Jag brukar säga att han försvann från den här jorden redan i puberteten. Hans far, han levde 962 år. Och hans son 969 år. Han har åldersrekordet i Bibeln. Henok, han var faktiskt 76 år när Adam firade sin 860-årsdag. Jag vet inte hur han gjorde det. Hade öppet hus eller inte, eller någonting i den stilen. Men det är liksom svindlande perspektiv detta. Och jag ska inte alls gå in på nu och försöka förklara, liksom man har försökt förklara det här med att man räknade tid på annat sätt och sådär, va. Jag läser som det står. Det gjorde det också som heter James Usher på 1800-talet. Han försökte räkna ut med hjälp av den här släkttavlan när skapelsen exakt ägde rum. Och han kom fram till att allting skapades år 4400. I september, sa han. Ja, han preciserade till och med till den 23 september 4004 före Kristus. Och sen var det en engelsman som heter Lightfoot som påstod dessutom att det skedde klockan 9 på morgonen. Ja, ni hör ju själva. Det är inte lätt det här. Inom parentes kan vi säga så här att judisk tidräkning utgår från skapelsen. Och i den så menar man att vi just nu är på året 5783, för att vara exakt. Men vi lämnar allt det här kuriosa kring den här släkttalaren och siktar på Henok. Det är han som den här predikan ska handla om. Han sticker ut, som jag sa, därför att han dog inte. Och om alla de andra så står det att därefter dog han. Efter de här långa levnaderna. Men det står om Henok att han blev borttagen, står det, av Gud. Han bara försvann. Och det är bara två personer i Bibeln som inte dog, utan bara försvann. Och den ene, det är Elia, ni vet, han som satte sig i en vagn av eld och for till. Och så Henok, vi vet inte riktigt hur han försvann, men det står bara att Gud tog bort honom. Det är rätt mycket mystik kring det där. Och så står det att han levde i gemenskap med Gud. Alltså det är fascinerande att gå till historien. Han levde i gemenskap med Gud. Vilket eftermäle. Ylva Eggehorn, hon säger att Henok, han är mannen som aldrig byggde en veranda. Han hann inte. För hela hans liv var upptaget med sin gemenskap med Gud. Det skulle jag vilja ha det eftermälet också. Eller åtminstone att det på något sätt hette om mig att han ställde upp för andra människor. Det vore vackert. Men ännu mer vackert om det stod han levde i gemenskap med Gud. Så är det inte alltid. Det finns andra i Bibeln som inte lämnar något eftermäle alls. Ett av de mer tragiska exemplen finns i kungaböckerna. Det är en kung i Jerusalem som heter Joram. Om honom står det bara så här. Lyssna. Han var 32 år när han blev kung i Jerusalem. Han regerade 8 år. Vaknade honom när han gick bort. Det är inte så roligt att liksom bli historiskt känd på att ingen saknade honom. Men Henok, han hade gemenskap med Gud. Alltså Henoks liv speglar två grundläggande behov som vi har som människor. Nämligen vårt behov av gemenskap. Och då menar jag inte bara gemenskap med Gud, utan också gemenskap med varandra. Alltså vi har ett behov av att leva i gemenskap. Jag ska återkomma till det strax. Det andra är behovet eller vår längtan efter det eviga, odödliga livet. Henoks liv liksom fortsatte bara i en ny dimension. Är det inte vackert där det står att Gud tog bort honom? Han försvann inte ett intet, utan han försvann liksom in i den värld där den levande guden regerar. Men låt oss börja med gemenskapen. Vad innebär det, eller innebar det, att Henok levde i gemenskap med Gud? Nu är det så att i den hebreiska texten så står det inte riktigt så. Ja, det är klart det gör det på sätt och vis. Men den gamla översättningen är faktiskt bättre här. Där står det nämligen att Henok vandrade i gemenskap med Gud. Och jag tycker att vår petit är vandra är faktiskt rätt viktigt. Alltså ordet betyder egentligen att ta en promenad. Och det beskriver ju då att Henok hade liksom ett innerligt förhållande till Gud. Han tog promenader med Gud. Och det här är jätteintressant, därför att när vi promenerar med någon så brukar vi öppna våra liv på annat sätt än när vi sitter öga mot öga. Det är till och med att samtalsterapeuter säger så här att det har en fördel att vi slipper den där ögonkontakten, vilket vi gör under promenaden. Och någon säger så här att bredvid andra är det lättare att säga vad vi tänker. Det är ett sätt att fördjupa en vänskapsrelation. Så min uppmaning är, ta gärna promenader med varandra om ni vill dela någonting i livet. Men vi tar en promenad. Och Gud och Henok, de promenerade ofta. De vandrade tillsammans. Nu är det så här att gemenskapen med Gud är det mest primära i vårt liv. Det är det viktigaste i vårt liv. Att vi har en gemenskap, en nära innerligt förhållande med Gud. Men det är väldigt viktigt att vi har en gemenskap med varandra. Jag tror att det kristna livet egentligen handlar om det. Att församlingen till sin identitet är en gemenskap. Om vi ska beskriva en församling. Församlingen är gemenskap. Att människor lever i relationer med varandra. Och därför skriver till exempel Petrus i sitt brev att vi ska älska varandra av hela vårt hjärta. Det är livligheten med gemenskapen. Att dela livet tillsammans med andra, med allt vad det innebär, genom att vi tar ansvar för varandras liv, att vi delar det som är svårt, men också att vi ställer upp i konkreta praktiska handlingar för varandra. Det var ju det som var kännetecknet på den första församlingen i Jerusalem. De tog ansvar för varandra i konkreta kärlekshandlingar. Och det är viktigt det där att vi förstår att gemenskap, alltså ordet betyder egentligen delaktighet. Att det inte i första hand är en känsla. Vi säger så här att vi träffades och vi hade kyrkaffe ihop och vi hade så fin gemenskap. Det är jättebra. Men vi måste också liksom på något sätt betona att gemenskap är någonting mer. Att dela livet. Och är det någonting som människor längtar efter vår tid, så är det den typen av gemenskap. Därför att ensamhet, det är en av vår tids absolut, höll jag på att säga, värsta konsekvenser kan man säga av välfärdslivet. Det är någon som har sagt att ensamheten har blivit skuggsidan av vår välfärd. Det finns väldigt många ensamma människor idag. Och en författare skriver så här, jag tycker det är väldigt träffande. Aldrig förr har människorna varit så tillsammans, men på samma gång så ensamma. Nutida storstadens tätt packade anonymitet. Knappt har individen slitit sig loss ur gruppens kvävande famn, så börjar hon känna sig alena och övergiven. Det är västvärldens stora problem, ensamheten. Det är inte så i andra delar av världen. Och jag brukar alltid återkomma till en dokumentär jag såg för många år sedan. Med risk att jag har sagt det innan, det har ni glömt ändå, så det spelar ingen roll. Men det var en brittisk dokumentär. Och då hade man gjort så att man hade letat upp en ö i Indiska oceanen som var väldigt isolerad. Och där bodde människor väldigt primitivt. Alltså de bodde i hyddor, ingen elektricitet. Och de lagade mat på öppen eld och alltihop det där. Ja, ni vet. Primitiv kultur. Och så tog de några män därifrån. Och så tog de med dem till England. Klädde dem i kostym och vit skjorta och slips. Och de fick träffa kändisar och allt möjligt. Och de hade ju aldrig sett elektricitet innan, de var helt bedövade när de kom till London och alltihop det där. För att liksom det experimentet gick ut på hur de skulle reagera inför det här moderna. Och sen fick man se så småningom efter att de hade varit i England att de kom tillbaka hem igen. Och de återgick till lägerelden och alltihop det där. Och så fick de den här frågan så här: vad var den största skillnaden mellan livet här på ön och hur människor levde i England? Och då svarade en så här: ja, det som har slagit mig mest, sa han, det var att engelsmännen var så primitiva. Och så sa han så här: för de var ju så ensamma. Och det är en tankeställare. Vad som är primitivt och inte primitivt. Och vad vi som upplever idag som utvecklat eller mindre utvecklat. Låt mig säga så här. Församlingens uppgift, det är att forma en gemenskap där ingen ska behöva känna sig ensam. En gemenskap där människor känner att här blir jag bekräftad. Här blir jag sedd, accepterad, sån jag är. Här får jag ha olika åsikter. Jag får ha olika uppfattning utan att jag blir utstött eller utmobbad eller marginaliserad. Det är det största behovet idag, tror jag, för den kristna församlingen, att vara inkluderande. Folk, de kommer inte till en församling. Nu kanske jag sticker ut här. De kommer inte i första hand till en församling för att hitta rätt lära, rätt bibelsyn, rätt mor, rätta tolkningar, en rätt dopsyn eller vad det är. Människor kommer därför att de söker en gemenskap med människor. Där de blir bemötta med kärlek, omtanke och respekt. Och det är också en sån miljö, vill jag påstå, där också tron kan spira hos människor. Det är egentligen så som församlingen är kallad att missionera. Vi har en gemenskap där människor känner sig hemma och där man också kan börja tro på Jesus. Alltså kärleken, omtanken, det är det som drar människor till Gud. Om vi har den attityden som kristna mot andra. Alltså det finns ett exempel i Gamla testamentet, jag måste ta det. Det är Ruts bok. Det är också en av mina favoriter. Den är liksom som hämtad ur mitt livs novell eller någonting i den här tiden. Ruts bok. Det berättas ju om hur Naomi och Elimelek, ett par som bodde i Betlehem. De hade två söner. Och på grund av hungersnöd så tvingas de utomlands till Moabs land. Och där hände som inte fick hända, men ändå hände. Ja, för det första kan vi säga så här att de båda sönerna gifte sig med två moabitiska kvinnor. Men alla dog. Elimelek, Naomis man, dog. Och de båda sönerna dog. Och kvar fanns tre änkor. Och det var oerhört att bli änka den här tiden. Man var extremt utsatt. Och Naomi, hon är rätt förtvivlad och tänker så här att jag är definitivt ingen framtid i Moab. Jag måste söka mig tillbaka till Betlehem där jag kommer ifrån. Och om möjligt finns det kanske någon avlägsen släkting som kan ta hand om mig på min ålderdom. De båda kvinnorna som var moabiter, Naomi säger, stanna kvar här i Moab och gifta om er så kanske ni har en framtid. Men de vill inte stanna kvar. De vill inte överge sin svärmor. Det har uppstått en sån kärlek mellan de här tre kvinnorna att de var beredda att följa med Naomi till Betlehem trots att oddsen för att de skulle både bli väl mottagna, den var ganska små. Och i den här avskedsscenen där Naomi säger att stanna kvar här, så propsar de på. Och den ena stannar kvar, men Rut, den andra svärdottern, bestämmer sig för att följa med sin svärmor till Betlehem. Och så säger hon så här: tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst. Endast döden ska skilja oss åt. Vad var det som gjorde att Rut hade kommit till tro på Israels Gud? Var det för att de hade en bättre gudsbild? Eller en mer logisk lära? Eller lite djupare sanningar än den moabitiska tro hon lämnade? Eller hade de bättre teologi? Ja, det kan man fundera på. Det finns en judisk amerikansk journalist som heter David Plotz. Han har gjort en egen version av Bibeln som är hiskelig, men en annan sak rekommenderas inte om man vill ha lite förnyad syn på Bibeln. Men han skriver så här, lyssna nu, och han får ju stå för vissa inslag här, men det ligger mycket i det han säger. Han skriver så här om den här scenen. Rut kommer inte till Gud därför att han är alltings herre. Hon kommer därför att hon älskar Naomi. Om Naomi hade tillbett en annan gud hade förmodligen börjat tillbe den guden. Ibland glömmer teologer och pastorer att religion i första hand handlar om att kalkylera över om något är sant eller inte. Vi närmar oss inte Gud för att vi har analyserat relevanta texter, lagrakel. Utan vi kommer till Gud därför att någon som vi älskar leder oss till honom. Det är relationer och inte teorier som gör att religioner växer. Fascinerande. Tänkvärt. Det andra som Henok pekar på utöver gemenskap, det sägs i de där orden: sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån. Orden beskriver ett liv efter döden. Ett liv som fortsatte efter döden. Och det är någonting som varje människa längtar efter och hoppas på. Och hur ska vi kunna nå människor i det sekulariserade samhället idag? Med vilket budskap ska vi nå människor som attraherar människor idag? Jag tror att det handlar om det här med det eviga, orbara livet. Vi kan inte knyta an längre till någon djupare kunskap om Gud som finns i folkhavet, som fanns när väckelsen bröt fram under förra seklet. Då gick ju de flesta i kyrkan och var impregnerade med predikningar och Luthers katekes och allt vad det var. Det var liksom, och de kände ju till sådana här begrepp, folk i slutet på 1800-talet, bland 1900-talet, som försoning och rättfärdiggörelse och tro. Så där. Sånt där vet folk ingenting om idag. Det väckelsen betonade då, det var att det också finns en dimension av upplevelse i tron. Att det handlar inte bara om kunskap. Idag är det annorlunda. Alltså, de flesta tror inte på Gud. Det är ett bistert faktum. Och bibelkunskapen är obefintlig. När man ser sån här, ni vet, frågetävlingar i tv, så vet folk inte till exempel att Jesus levde före Mohammed. Vi såg honom, det var missa allihop, fick den frågan. Och det här med kristna högtider, varför firar man påsk? Det var någon som svarade så här: påsk, ja, det är en tradition där vi umgås och äter god mat. Något i övrigt hade personen inte liksom på något sätt en susning om. Alltså vi kan inte knyta an till någon slags grundläggande kunskap folk har idag. Och det är en stor utmaning. Och jag tycker liksom att här finns en parallell till Paulus när han började sin mission ute i den grekisk-romerska världen. De hade inte heller människorna någon kunskap om gamla testamentets gud eller någonting i den stilen. De levde ju med sina grekiska gudar och romerska gudar, men det var något helt annat. Men det fanns någonting som de längtade efter, som också nutidsmänniskan längtade efter, nämligen det eviga, oförstörbara livet. Och lyssna vad Paulus säger om sin egen tjänst, det är jätteintressant. Han säger så här att Gud har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. För vilken jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. Det var liksom kärnan i det som Paulus förkunnade. Att det finns ett slags oförgängligt liv. Det som människor längtade efter i hela den här värld där Paulus missionerade. Och det är samma längtan människor har idag. Idag så söker människor livskvalitet. Vi vill ha livskvalitet. Vi vill ha goda relationer. Vi vill ha en säkrad ekonomi. Vi vill ha trygghet i livet. Ja, alltihop till det, va? Men det finns ett fatalt misstag hos nutidsmänniskan. Det är att de flesta har glömt bort att man också har en själ. Inte bara en kropp. Och det som jag brukar säga, det här med kroppen, det är ett vanskligt. Förr eller senare så kommer verkligheten i kapp oss. Jag sitter till och med där nere och funderar på hur jag ska ta mig upp för den trappan där. Till verkligheten. Och när den här kroppen är borta, då finns det ingenting. Eller som någon säger så här att, var det här allt? Och då förstår vi vilket radikalt budskap vi har i evangeliet. Att vi kan peka på det här som Dick läste i inledningen. Att den som tror på mig ska leva om han än dör. Han har evigt liv. Tillbaks till Henok. Han hade upptäckt att i Guds närhet har döden förlorat sin makt. Och jag tänker mig så här konkret då. Att en dag Henok och Gud skulle ta sin vanliga eftermiddagspromenad. Så gick de där och småpratade. Och sen liksom när promenaden började liksom på något sätt ta slut, så säger Gud till Henok så här att, du, jag tänker så här att efter promenaden idag så går vi hem till mig. Och säger hon det? Ja, men det säger Henok. Och så gick de hem till Gud. Och så stannade Henok där. Det är evangelium. Det är evangelium. Sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Amen. Jesus, vi tackar dig för att du har besegrat döden. Tack att du har gjort det möjligt för varje människa att leva för evigt. Att inte begränsas av den här kroppen och den här jordiska tillvaron. Utan att det finns dimensioner av livet som sträcker sig bortom döden. Tack för det fantastiska budskapet som vi också får förkunna för människor idag. Och jag ber Herre att vi skulle vara en sån där kärleksfull gemenskap som människor känner sig hemma, som människor attraheras av, där man möter respekt och där man får vara den man är. Och hjälp oss att hjälpa människor i deras spirande tro på dig i en sån gemenskap. Att de också får finna Jesus och få börja sin vandring tillsammans med Gud. Amen.